Herre, där din närvaro finns, där finns frid, där finns glädje.
I pray, Father, that as you look into every one of our hearts.
Och jag ber, Far, att när du tittar in i alla våra hjärtan.
That you will meet us there where we have questions and need.
Att du möter oss just där vi har frågor, där vi har behov.
Where we may be struggling with challenges or issues.
Där vi kämpar med utmaningar eller olika saker.
That we will look to you, Lord, for our strength and guidance.
Att vi ser upp till dig, Herre, som vår starkhet, som vårt svar.
And that we will learn to trust you in every situation.
Och att vi lär oss att lita på dig i alla lägen.
We need you, Lord.
Vi behöver dig, Herre.
More than we realize.
Mer än vi förstår.
Become great in our lives, Lord.
Bli stor i våra liv, Herre.
We recommit ourselves to you this evening.
Vi överger oss själv till dig igen ikväll, Herre.
Thank you, Lord.
Tack, Herre.
Amen.
Amen.
Praise God. It's good to be with you this evening.
Det är roligt att vara här ikväll.
I'm sorry I don't speak Swedish well enough to preach.
Jag är ledsen att jag inte kan så bra svenska så jag kan predika på svenska.
But I brought my best friend and partner with me to do that for you.
Men jag tog min bästa vän och partner med mig som kan göra det för er.
The end of April, there was a meeting of about 60 church planting leaders in central Germany.
I april hade vi en träff av församlingsledare i Tyskland.
These people came from 8 different European countries and also a group from South Africa.
Det var ledare från 8 olika europeiska länder och också en från Sydafrika.
The goal of this meeting was how can we better network among our Pentecostal churches in Europe to focus on church planting.
Och målet med den här träffen var att hitta vägar hur vi kan bygga upp ett nätverk tillsammans och bättre plantera församlingar över Europa.
We all realized that we all brought certain experiences to the table.
Alla av oss hade våra olika upplevelser som vi tog med oss.
But every one of the movements that were represented realized we're not doing enough.
Men varenda en av de här pingströrelserna som var representerade insåg vi gör inte tillräckligt.
And we decided we want to network more to help one another accomplish the call of God for Europe, to plant more churches.
Så vi beslöt oss för att bygga upp ett starkare nätverk tillsammans för att jobba tillsammans och plantera mer församlingar som Europa behöver.
Because we believe very much that church planting is at the heart of God.
För att vi tror väldigt starkt att församlingsgrundning ligger väldigt nära Guds hjärta.
What is church planting?
Vad är församlingsgrundning?
It's reaching people who are not who do not yet know Jesus Christ.
Det är att nå människor som fortfarande inte känner Jesus.
It's discipling them into how to be true followers of Christ.
Att lärjungar träna dem och lära dem vad det betyder att vara en sann efterföljare av Jesus.
Then helping them find their place in the kingdom to become effective workers for the Lord.
Och sen hjälpa dem att hitta sin egen plats i Guds rike där de kan vara en effektiv tjänare för Herren.
We've been teaching in Germany that anything that is not healthy will not reproduce itself.
Undervisningen som vi har i Tyskland är det som inte är friskt kan inte reproducera sig själv.
And we know that this applies also to spiritual things, even in the church.
Och det vet vi, det är lika sant på det biologiska planet som på det andliga planet. Samma sak gäller i församlingen.
I know this may sound a bit provocative.
Det låter kanske lite provokativt.
But even if churches are not reproducing themselves with new converts and new groups, there's something wrong.
Men jag tror att om en församling inte reproducerar sig, om inte människor kommer till tro, om inte nya grupper uppstår, så är det någonting som inte är riktigt friskt.
And I say that not to give any of us guilt feelings.
Och jag säger inte det här för att få någon att känna sig skyldig.
The point is, how do we find the heart of God once again and what he wants to do?
Men frågan är, hur hittar vi Guds hjärta igen? Hur hittar vi det som han vill göra?
And that we do it with all our might.
Och hur kan vi göra det med all vår kraft?
Because the challenges that we face in our Western church culture are very great today.
För i västvärlden, de utmaningar som vi står inför som församlingar är stora utmaningar.
The last picture of our video showed a church where the doors were boarded shut.
Den sista bilden i vår lilla videosnutt visar en bild av en kyrka som var igenspikad.
I read a statistic a couple years ago that 1/3 of all the state churches in East Germany have been closed.
Jag läste en statistik för några år sedan att en tredjedel av alla statskyrkor i Östtyskland har stängts.
Christina shared about atheism in Eastern Germany.
Christina sa någonting om ateismen i Östtyskland.
When we were involved in our first church plant in Dresden.
I den första församlingsgrundningen som vi var med i Dresden.
5 years ago.
För 5 år sedan.
We did a survey among the people.
Så gjorde vi en enkät under människorna.
And we found out that 75% of the people had no idea there was a connection between Easter and Jesus Christ.
Och vi insåg att 75% av de tillfrågade visste inte att påsken har någonting att göra med Jesus.
This is in a modern country, Germany.
Det här är ett modernt land i Tyskland.
A quote unquote Christian country.
Ett så kallat kristet land.
So we have the heart of God on one side, what he wants to accomplish planting churches.
Så på ena sidan har vi Guds hjärta, det som han vill åstadkomma, det som han vill göra, att grunda församlingar.
Seeing lost people saved and discipled.
Att se syndare frälsta och resas upp till lärjungar.
And on the other hand you see the reality that Christianity in Europe as an institution is dying.
Och på andra sidan så ser du att kristendomen som en institution i Europa dör.
But that's good.
Men det är bra.
Because Christianity was never meant to be an institution or an organization.
Därför att kristendomen var aldrig menad att vara en institution eller en rörelse.
From the very beginning, Christianity was meant to be a relationship.
Från allra första början var kristendomen meningen att vara en relation.
A relationship between our heavenly Father and you and I.
En relation mellan vår far i himlen och dig och mig.
And that relationship would extend itself amongst us, between us.
Och att den här relationen får breda ut sig till andra runt omkring oss.
Not just among those who call themselves Christian.
Inte bara breda ut sig till de som kallar sig kristna.
But that we as followers of Christ take this relationship to those who do not yet know Jesus.
Utan att vi som är hans efterföljare tar den här relationen och når ut till de som ännu inte känner honom.
Many people call that evangelism.
Många människor kallar det evangelisation.
I'm not an evangelist.
Jag är ingen evangelist.
But I was called, and I believe as every one of us, to be a witness.
Men jag vet att jag är kallad, precis som varenda en av oss är kallad, att vara ett vittne.
I thank God for those who are gifted at evangelism.
Jag tackar Gud för dem som är begåvade som evangelister.
But you know, I may not be good at speaking on the streets to strangers.
Jag är inte så bra på att gå ut på gatorna och prata med vilt främmande människor.
But I know I can share what I've experienced with Jesus with a friend or a neighbor.
Men jag vet att jag kan berätta om det som jag har upplevt med Jesus med en vän, med en granne.
And that's something every one of us can do if we've experienced Jesus.
Och det är någonting som var och en av oss kan göra om vi har upplevt Jesus.
But how do we get back to this place, this heart of God for the lost?
Men hur kommer vi tillbaks till det här Guds hjärta för de förlorade?
How do we rediscover God's plan to build his kingdom in this world today?
Hur kan vi återupptäcka Guds plan att bygga sitt rike i vår värld idag?
If you have your Bibles with you.
Om du har din bibel med dig.
Please open to Matthew chapter 5.
Öppna den i Matteus kapitel 5.
This is the beginning of Jesus's most famous message.
Det är början av Jesu mest välkända predikan.
Sermon on the Mount.
Bergspredikan.
Put your finger in there.
Stick ditt finger där, för dit kommer vi tillbaks.
And then also put a finger in 2 Corinthians chapter 2.
Och stick ett annat finger i andra Korintherbrevet kapitel 2.
Because the principles that Jesus is teaching us in the Sermon on the Mount.
För de principer som Jesus undervisar om i bergspredikan.
Paul is trying to help this young church in Corinth put into practice.
De försöker Paulus hjälpa den här unga församlingen i Korinth att omsätta i praktiken.
Our walk with Jesus is more than theory and principle.
Vårt liv, vår vandring tillsammans med Jesus är mer än principer eller teori.
It is also putting things into practice.
Det är att omsätta saker i praktiken.
James said in chapter 1 verse 22, I just say this on the side.
I Jakobs brev kapitel 1 vers 22 står det.
He says, don't just be hearers of the word.
Var inte bara hörare av ordet.
But what?
Men vad?
But doers.
Görare, precis.
And what comes after that?
Och vad kommer efter det?
Or else you will deceive yourself.
Sen står det, annars bedrar ni er själva.
Many Christians today are happy just to know things.
Många kristna idag är nöjda med att bara känna till saker.
But it doesn't help us that much unless we put them into practice.
Men saker vi känner till hjälper oss inte så mycket innan vi börjar praktisera dem.
So I'd like to read the first verse of Jesus's sermon.
Så jag vill läsa inledningsorden av Jesu predikan.
Matthew 5 verse 3.
Matteus 5 vers 3.
Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven.
Lyckliga är de som inser att de behöver Gud, för dem tillhör Guds rike.
Maybe it says this in the Swedish translation, but blessed are those who realize they need God in their lives.
I den gamla översättningen stod det saliga är de fattiga i anden, men den nya säger lyckliga är de som inser att de behöver Gud.
Right from the very beginning, Jesus brings us to the key point of the whole message.
Från början tar Jesus fram huvudpunkten i sitt budskap.
He helps us focus on our most important relationship of all.
Han hjälper oss att fokusera oss på den viktigaste relationen som finns.
To be poor in spirit expresses that we need to be completely dependent upon our heavenly Father.
Att vara fattig i anden betyder att vi behöver vara helt och hållet beroende av vår himmelske far.
That we need to develop a consciousness that we are truly in need of him in our everyday life.
Att vi behöver utveckla en medvetenhet hur beroende vi är av honom i vårt vardagsliv.
Now you may think, well Steve, yeah, we understand that.
Du kanske tänker Steve, ja, det vet vi redan.
But I realize in our Western culture where we have so many things.
Men i vår västerländska kultur där vi har så många olika saker.
We're well educated.
Vi är välutbildade.
We have decent jobs and earn enough money to live.
Vi har rätt så bra arbeten, vi förtjänar tillräckligt mycket pengar att leva på.
There's so many things that we can do all by ourselves.
Det finns så många saker vi kan göra alldeles själva i egen kraft.
Even as Christians.
Till och med som kristna.
That sometimes we do not rely on God.
Så ibland litar vi inte så mycket på Gud.
That we're not asking him for his direction and focus in life.
Vi ber inte honom om hans ledning, om hans fokus för vårt liv.
The challenge is sometimes like this.
Utmaningen är ungefär så här.
I have two nieces who just had a baby, each of them the beginning of this year.
Jag har två systerdöttrar som båda av dem hade en baby i början på det här året.
So those babies are maybe 4 or 5 months old.
Så de här två bebisarna är 4-5 månader gamla.
How dependent are those two babies on their mother and father?
Hur beroende är de här bebisarna av mamma och pappa?
Totally. Completely dependent upon mom and dad for everything.
Helt och hållet, 100% beroende av mamma och pappa för allt.
To feed it.
Att få mat.
Change the diapers.
Byta blöjor.
Change the clothes.
Klä på dem.
Love and nurture.
Att älska dem, att ha omsorg om dem.
But as that child grows, mom and dad have in the back of their mind.
Men när de här barnen växer upp så finns det bakhuvudet på mamma och pappa.
We need to train this child up so that someday they will be able to stand on their own two feet in life.
Vi måste träna våra barn, uppfostra dem så att de kan stå på sina egna två ben senare i livet.
To be independent.
Att vara självständig.
To be self-sufficient, to make it in this world.
Att klara sig själv i denna världen.
And that's what we call the normal maturing process.
Och det är det vi kallar mognadsprocess.
And that's normal.
Och det är normalt.
But the thing is, sometimes we carry that mentality over into our spiritual walk.
Men grejen är att ibland tar vi den här tanken och för över den på vårt andliga liv.
But the spiritual walk is totally the opposite.
Men i vårt andliga liv borde det vara precis tvärtom.
The more mature you are in Christ, the more you will be dependent upon God.
Ju mer mogen du är som kristen, desto mer beroende av Gud blir du.
Those who in the family of God who are independent are the least mature among us.
De i Guds familj som klarar allting själv är de minst mogna av oss.
Because God wants us to live out of his hand and his provision and his guidance.
Därför Gud vill att vi ska leva från hans hand, hans omsorg, hans ledning, allt.
And he wants us cooperating and working with each other to accomplish his goals.
Och han vill att vi samarbetar med varandra och tillsammans strävar mot hans mål.
Blessed are the poor in spirit has more to do than just material things.
Saliga är de fattiga i anden har att göra med mycket mer än materiella saker.
It's talking about our spiritual condition.
Det talar om vårt andliga tillstånd.
Specifically our spiritual focus.
Speciellt vår andliga fokus.
What's important to me in life?
Vad är viktigt för mig i livet?
It's got nothing to do with being religious.
Det har ingenting att göra med att vara religiös.
It has everything to do with being actively focused on God and His will for our lives.
Men det har allting att göra med att vara aktivt fokuserad på Guds vilja för mitt liv.
And this focus,
och den här inriktningen,
this need to be dependent upon God,
det här behovet att vara beroende av Gud,
will lay the foundation for every relationship that you and I have.
Kommer att lägga grunden för varje annan relation som du och jag har.
Be it in the marriage,
i ett äktenskap,
be it with our children,
med våra barn,
with our friends, our work colleagues,
med våra vänner, vid våra arbetskompisar.
Every relationship we have will be influenced by how close I live out of the hand of God.
Varje relation kommer att ta, eller hur nära jag lever Gud kommer att ha ett direkt inflytande på alla mina relationer.
And this focus will decide to what extent the church will effectively fulfill her earthly assignment.
Och den här inställningen kommer att ha en inverkan på hur väl församlingen kan fullfölja sin uppgift.
This is the most important point that Jesus wanted to bring out to us in this message.
Det var det viktigaste Jesus ville säga åt oss i bergspredikan.
Being dependent upon God.
Att vara beroende av Gud.
Now make your first flip over to 2 Corinthians chapter 2.
Så bläddra om nu så ni hamnar i andra Korinthierbrevet kapitel 2.
Verse 15 and 16.
Där ska vi läsa verserna 15 och 16.
I'll just let you read that.
Jag får nu gå med i hans triumftåg över världen för att sprida det glada budskapet om Kristus till alla människor. Mitt arbete är som en välluktande rökelsedoft som offras till Gud. Till hans ära sprider jag doften om Kristus till alla människor. Och för de människor som tror på budskapet och blir räddade är det en doft som ger liv. Men för dem som inte tror på budskapet och därför går evigt förlorade är det en doft som påminner om att Gud ska straffa dem med döden. Men vem är då värdig att utföra ett sådant arbete?
Paul is talking here about our whole life giving off a sweet aroma.
Här talar Paulus om att hela vårt liv ger av en doft.
And he ends that passage with a question.
Och han slutar med en fråga.
Who is able to take on such a challenge, such a task?
Vem kan är värdig att ta ett sånt arbete, att ta tag i en sån utmaning?
Who is willing to live out of dependency upon God to accomplish what God wants to do in this world?
Vem är villig att vara så beroende av Gud att de kan, genom detta beroende kan utföra det som Gud vill ha gjort i denna världen?
Now my family knows this story.
Min familj känner till det här.
But when I was a young guy,
men när jag var yngre,
one of my favorite meals was roast beef.
Var en av mina älsklingsrätter hemma var en rostbiff.
And the best meal of the week was Sunday afternoon.
Och den bästa maten som min mamma gjorde var på i slutet av veckan på söndag eftermiddag.
So what would often happen is this.
Så det som ofta hände är det här.
My mom would put the roast in a big pan.
Min mamma satte den här steken i en stor ugnspanna.
Salt, pepper, put some onions on it.
Satt på salt, peppar och lite lök och kryddor.
Put it in the oven.
Satt in det i ugnen.
Turn the oven on.
Satt på ugnen.
And we'd go to church.
Och så gick vi på mötet i församlingen.
When we came back from church.
Och när vi kom tillbaks från församlingen.
And I walk into the house.
Och jag gick in till huset.
What a smell.
Åh, det doftar så gott.
For young men who love meat.
För unga män som älskar kött.
That was heaven on earth.
Det var himmelriket på jorden.
So much that it changed my behavior.
Det ändrade mitt uppförande.
I would actually offer my mother help to set the table, peel the vegetables.
Jag till och med erbjöd mamma att hjälpa henne att duka bordet, att skala grönsaker.
Anything to get this show on the road.
Allt, jag ville att göra allt för att äntligen det kunde börja den här
måltiden. I knew what was waiting for me and it was something very good.
Jag visste vad som väntade på mig och att det var jättegott.
And it brought such joy to my heart.
Och det gjorde mig så glad.
And my mind and my stomach, everything.
Och förstås var jag glad i magen och i huvudet också.
But you know, that's a silly example, but yet it is true. Us being a sweet aroma in the world that we live in.
Det är ett lustigt exempel, men det är ändå sant att vi ska vara en vällukt i världen där vi finns.
In the early church.
I den första församlingen.
This aroma spread as as the new believers share the love of Jesus with those around them.
Så sprider den här doften sig när de troende delar med sig av sin tro till de som ännu inte känner Jesus.
And just like Jesus,
och precis som Jesus,
they became a blessing to the people that they came in contact with.
Så blev de till välsignelse för människorna de hade kontakt med.
They were like a sweet smell, something that attracted people.
De var som någonting som doftade gott, en doft som drog till sig människor.
Now every person on the face of this earth will have to decide what they're going to do with Jesus.
Varenda individ på den här jorden måste själv bestämma sig vad de gör med Jesus Kristus.
But our task as the church is clear.
Men vårt uppdrag som församling är helt klart.
We are to be a sweet aroma, a blessing to those around us.
Vi ska vara en vällukt, en doft, en välsignelse till dem runt omkring oss.
I think Christina shared with you about some of the things that we're doing in our church plant in Dresden.
Christina berättade lite om vad vi gör i vår församlingsgrundning i Dresden.
We got to know a young mother about a year ago.
För ungefär ett år sedan lärde vi känna en ung mamma.
Did you talk about kids club?
Just briefly.
We out of our church we have a children's outreach into the communist ghetto area of our city.
Vi har ett evangelistiskt barnarbete från vår församling som når in i de här höghusområden som byggdes under DDR-tiden.
And for the past year, a lot of children have been coming to this weekly event.
Och många barn kommer varje vecka till de här barnmötena.
30-40 children every week.
30-40 barn varje vecka.
And what is interesting, we're seeing a lot of the parents are coming and just standing around the edge of the activities and watching what's happening.
Och det intressanta var att vi märkte att många föräldrar börjar komma och de står bara där och väntar på sina barn och tittar vad som händer.
And now these people you need to understand have never held a Bible in their hand. They've never been to church. They know nothing about Jesus.
Ni måste förstå, det här är människor som aldrig någonsin har satt fot i en kyrka. De har aldrig hållit i en bibel. De vet absolut ingenting om Gud.
And they're allowing their children to come and hear Bible stories and puppets and play games and have a fun time.
Och de tillåter sina barn att komma till vårt barnprogram och ha dockteater och höra bibelberättelser och spela spel och leka och ha roligt.
And it was about this time last year.
Ungefär den här tiden i fjol.
We heard from the young couple who runs this ministry from the church.
Så hörde vi av det här unga paret i vår församling som leder det här arbetet.
That the children are going home.
Att barnen går hem.
And their parents are saying it's okay that you go to the kids club.
Och föräldrarna säger det är okej att ni går till kidsklubb.
But forget that stuff about Jesus. It's nothing but a bunch of hogwash.
Men glöm det där om Jesus, det är bara en massa strunt.
And we're thinking, what is going to happen to these children? They hear the truth, but then it's being snatched away.
Så vi tänkte, vad händer med de här barnen? De hör sanningen och sen kommer föräldrarna och tar bort det.
And it was in September of last year that Christina and I decided to get involved to start reaching out to the parents of these children.
Och i september i fjol så bestämde Christina och jag oss för att vi ska gå med där och vi ska försöka nå föräldrarna som kommer till de här barnmötena.
And we got to know one young mother, Susie, who has two children in the kids club.
Och vi lärde känna en ung mamma, Susie, som har två barn som kommer till kids club.
Susie has a very difficult background.
Susie har en rätt så jobbig bakgrund.
Was raised atheistic.
Växte upp i ett ateistiskt hem.
Has a very difficult family situation.
Hennes familjesituation är rätt så komplicerad.
And when we got to know her last year.
Och när vi lärde känna henne i fjol.
If you would say a minus 10 is the furthest away someone could get from Jesus.
Om man tänker sig en skala och man säger minus 10 är så långt bort från Gud som man bara kan komma.
And zero is the place of conversion. Of repenting and giving your life to Jesus.
Och nollpunkten är frälsningen när vi bekänner våra synder och ger våra liv till Jesus.
Susie was maybe around a minus 8, minus 9.
Så skulle vi säga att Susie var kanske minus 9, minus 8 på en sån skala.
But Christina and I and a few other couples of the church started building a relationship with her.
Men Christina och jag och några andra par i kyrkan, vi har försökt bygga upp en relation till henne.
And then the beginning of this year we started a small group for seekers, people that did not yet know Jesus.
Och i början på det här året så börjar vi en cellgrupp för sökare, för människor som ännu inte känner Jesus men är nyfikna.
And Susie came very often.
Och Susie kommer ofta.
In April, the middle of April, Susie at one of our Wednesday night meetings at the Discovery group, she said this.
Och i april var det på en av våra vi kallade den upptäckargruppen, den här gruppen på en av våra träffar så sa Susie.
She says I can't seem to stay away from church, from you Christians.
Hon sa, det verkar som jag kan inte hålla mig borta från er kristna.
You people are different than the people that I know in my apartment building, in my neighborhood.
Ni är annorlunda än de människor som jag känner i mitt höghus, på min arbetsplats.
There's a positive energy that is flowing out of you. I can't describe it.
Den positiva energi som strömmar ut från dig, jag kan inte beskriva det.
She says, I'm a different person when I'm with you.
Hon sa, jag är en annan person när jag är tillsammans med er.
And I like the person I am when I'm around you.
Och jag tycker om mig själv som jag är när jag är tillsammans med er.
We simply were sharing the love that Jesus has given us.
Vi har bara delat med oss av den kärlek som Gud har gett oss.
We are simply being friendly and kind.
Vi har varit vänliga och snälla mot henne.
A sweet aroma.
En vällukt.
Susie is not yet saved.
Susie är inte frälst än.
But she's maybe around a -3, -4.
Men nu har hon kanske flyttat sig till någonstans mellan -3, -4 på skalan.
She's getting closer to the cross.
Hon kommer närmare korset.
Do you realize that discipleship starts before people get saved?
Har du någonsin kommit att tänka på att lärjungaskap börjar innan folk lär känna Jesus?
Because it's all about building relationships with people.
För allt handlar om att bygga relationer till människor.
Getting close to people.
Att komma dem nära.
Another 2 Corinthians chapter 3 verse 18 and chapter 4 verse 1.
Jag ska läsa andra Korintherbrevet 3 vers 18 och första versen i kapitel 4. Alla vi som har fått slöjan borttagen kan nu se Herrens härlighet. Och hans härlighet förvandlar oss så att vi blir mer och mer lika honom. Ja, för varje dag som Herrens ande verkar i oss återspeglar vi mer och mer av hans härlighet. Eftersom Gud i sin godhet har utsett mig till att sprida budskapet om detta nya förbund. Fortsätter jag alltså att kämpa vad som än händer.
The more we become like Jesus.
Ju mer lika vi blir Jesus.
The more we fulfill our purpose in life, our calling.
Desto mer kan vi fullfölja vårt syfte, Guds plan med vårt liv.
Because as Paul wrote here, we start reflecting Jesus in our everyday lives.
Därför att som Paulus skrev här så börjar vi återspegla Jesus i vårt vardagsliv.
It's his power, his love in and through us.
Det är hans ande, det är hans kraft genom oss.
It's his compassion, his blessing in our lives.
Det är hans barmhärtighet, det är hans omsorg genom våra liv.
What do people see?
Vad ser människor?
When they look at you.
När de ser på dig.
I ask myself questions like that all the time.
Jag frågar mig själv det ofta.
What do people see when they look at Steve?
Vad ser människor när de tittar på Steve?
When we moved to Dresden 8 years ago.
När vi flyttade till Dresden för 8 år sedan.
We bought our first computer from a young man named Daniel.
Så köpte vi vår första, eller inte vår första, men en ny dator av en ung man som heter Daniel.
He has 5 children.
Han har 5 barn.
Very unusual for Germans.
Väldigt otypiskt i Tyskland.
But Daniel is a computer technician.
Men han är en datatekniker.
Well educated.
Välutbildad.
Schlau, sly.
Han är väldigt smart.
Yeah, smart too. Okay. And he's gifted at speaking.
Han är väldigt han kan tala bra. Han är väldigt ordför.
And we right away we hit it off with him.
Och från början så funkar bra mellan oss.
But it was in the last 12 to 18 months that our relationship started getting drawing closer.
Men det sista 1 och ett halvt åren har vår relation till honom blivit mycket närmare.
Daniel's not a Christian.
Daniel är ingen kristen.
In fact, he calls himself a convinced heathen.
Han kallar faktiskt sig själv en övertygad hedning.
Daniel grew up in a foster home.
Han växte upp i ett fosterhem.
And then the family that adopted him were atheists.
Och familjen som adopterade honom var ateister.
That's all he knew.
Det är allt han känner till.
The young woman that he met and eventually married was baptized in the state church, but nothing more than that.
Hans fru som han lärde känna och senare gifte sig med är döpt till lutherska kyrkan, men ingenting mer.
And they would go out on church-sponsored activities.
Och ibland brukade de gå till någonting som statskyrkan hade att erbjuda.
And he enjoyed asking questions.
Och Daniel tycker om att ställa frågor.
And he would ask very deep and probing questions to the priest.
Och han brukar ställa väldigt djupa och djupa frågor till prästen.
But the more the answers that he got back from the priest were so discouraging for him.
Men de svar han fick tillbaks från prästen var så så hopplösa för honom.
He says if that's Christianity, I don't want anything to do with it.
Så han sa, om det är det som kristendomen är, då vill jag absolut ha ingenting att göra med det.
And then he meets me.
Och sen träffar han mig.
An American.
En amerikan.
He says, Steve, why do you come to East Germany when all the East Germans want to go to America?
Och han sa, Steve, varför kommer du till Östtyskland när alla östtyskar vill flytta till Amerika?
And the Lord blessed us with a number of computer problems.
Och Herren har välsignat oss med dataproblem.
Because then we had to ask Daniel to come over and help us.
För då fick vi ringa Daniel och be att han kom över och hjälpte oss.
That, I just realized that a couple weeks ago.
Jag insåg det för några veckor sedan.
I was ready to pull my hair out with all the problems and I thought, well, maybe this was God's way of getting me closer to Daniel.
Jag höll på att riva ut håret med alla dataproblem vi hade och sen tänkte jag, men kanske det här är Guds sätt att få Daniel att komma närmare han själv.
But Daniel and I have become friends.
Men Daniel och jag har blivit vänner.
And he would ask me what I do for a living.
Han brukar fråga vad jag gör.
I tell him I'm a pastor.
Jag säger jag är pastor.
I do a lot of coaching and mentoring and consulting in churches.
Jag sysslar med coaching, jobbar som mentor i församlingar, handledning.
But because we're becoming friends, trust is being built.
Men eftersom vi har blivit vänner så finns ett visst förtroende som håller på att byggas upp där.
And he doesn't criticize.
Och han kritiserar mig inte.
The end of March, beginning of April, we had a Germany-wide outreach called Pro Christ.
I slutet på mars, början på april, så hade vi en evangelistisk insats över hela Tyskland som heter Pro Christ.
Like a Billy Graham crusade.
Det är ungefär som ett Billy Graham möte.
Or a Reinhard Bonnke crusade.
Eller Reinhard Bonnke.
And the speaker was excellent.
Och han som talar är väldigt väldigt bra.
And our church in Dresden was one of the where there was live übertragung.
Ja. Och vår församling i Dresden, vi sände det direkt över satellit på stor duk i församlingen.
And we asked Daniel to come.
Och vi bjöd in Daniel att komma en kväll.
And one evening he came to the meeting.
Och en kväll kom han faktiskt på möte.
And since it was right before Easter, the speaker spoke that evening about the resurrection of Jesus Christ.
Och eftersom det var strax innan påsk så ämnet som han talade om den kvällen var uppståndelsen.
And Daniel and I talked after the meeting about 2 hours.
Och jag satt där med Daniel ungefär 2 timmar efter mötet och pratade med honom.
And he told me that evening.
Och den kvällen sa han.
Says, Steve, you're the first person that has ever explained this to me in a way that I could understand.
Han sa, Steve, du är den första människa som någonsin har förklarat det här för mig på ett sätt så jag kan förstå det.
He says, I've come to the realization that Jesus Christ does exist.
Han sa, jag har kommit till den punkten, jag tror att Jesus finns.
And I believe he probably also died on the cross.
Och jag tror att han förmodligen dog på korset.
Because the Romans killed a lot of people that way back then.
För romarna tog död på en massa människor på det sättet.
But this rising from the dead stuff, I don't buy it.
Man sa det här med uppståndelsen, det tror jag inte riktigt på.
He says I work for the volunteer fire department in my town.
Han sa jag är med i frivilliga brandkåren i stan.
And I've seen people killed in accidents.
Jag har sett människor som har dött i olyckor.
Where all the lifeblood has run out of them.
Där allt deras livsblod har runnit ut.
And there's no coming back then.
Och då kommer man helt enkelt inte tillbaks.
And I just let that sit.
Så jag lät det bara gå förbi.
From the human logic, I could understand that.
Från en mänsklig logisk synpunkt kan jag förstå honom.
But when I first got to know Daniel, he was maybe a minus 9.
När jag först lärde känna Daniel så var han kanske en minus 9 på skalan.
Now he's maybe a minus 5, minus 6.
Nu är han kanske minus 5, minus 6.
Through the relationship and what the Holy Spirit is doing in his heart, he's moving closer to the cross.
Genom vår relation och genom det som den helige ande gör i hans hjärta så förs han närmare och närmare korset.
It just takes some time.
Men det tar tid.
Desire to have a friendship. And desire to have a friendship and invest in someone's life.
Den här längtan att att vara vän med människor, att investera i deras liv.
Just this past April, right after Easter.
I april, strax efter påsk.
I was picking up a computer from Daniel again.
Så hämtade jag en dator som Daniel hade fixat hemma hos honom.
And he says, Steve, I this last week after Easter I watched the Jesus film.
Så sa han, Steve, efter påsken så tittade jag på Jesusfilmen på TV.
The one put out by Campus Crusade for Christ, very evangelistic.
Den är utgiven av Campus Crusade for Christ, en väldigt evangelistisk film.
He says my wife walked into the living room.
Han sa min fru kom in i vardagsrummet.
While I was watching.
Medan jag tittade på filmen.
She says Daniel, are you feeling okay?
Hon sa Daniel, mår du bra?
I would never do that in my life before.
Hon sa det har du aldrig någonsin förr gjort.
But I had to smile because now he is starting to open up because he's becoming curious. I don't know what the Holy Spirit is doing in his heart.
Men jag låg så här inom mig för jag tänkte Daniel är nyfiken. Jag vet inte vad Guds heliga ande gör inom honom men han öppnar sig.
But he's getting interested.
Och han blir intresserad.
In what this Jesus is all about.
Vad den här Jesus handlar om.
Daniel being the techie guy that he is.
Daniel som är så teknisk som han är.
On his cell phone.
På sin mobiltelefon.
He has a ringtone for all of his close friends and business contacts.
Så har han speciella ringtoner för sina speciella vänner och affärskontakter.
So everybody has their own ringtone.
Så var och en har sin egen personliga ringtone så han vet vem som ringer.
So the ringtone he has for me is the Hallelujah chorus.
Så den rington som han har valt från mig är Händels Hallelujah-kör.
That's probably the only Christian song he knows.
Det är säkert den enda kristna sång han känner till.
But it's interesting how God is working in his life.
Men det är intressant hur Gud verkar i hans liv.
And I pray and believe that he will come to that place where he gives his heart to Jesus.
Och jag tror och jag ber att han kommer till den platsen när han ger sitt liv till Jesus.
Because I see giftings in him that God could use to build his kingdom.
För jag ser begåvningar i Daniel som Gud kan använda för att bygga sitt rike.
Sorry, but time is getting away from us. I'd like to read one more section of scripture.
Tiden flyr ifrån oss, men jag vill läsa ett bibelställe till.
Back to Matthew chapter 5.
Vi bläddrar tillbaks till Matteus 5.
Verserna 13 till 16.
Ni är det salt som bevarar världen från förruttnelse. Men till vilken nytta är salt om det har förlorat sin kraft? Kan man få det salt igen? Nej, det duger inte till något annat än att kastas ut och trampas ner av människorna. Ni är det ljus som lyser upp världen. Ni liknar en stad uppe på ett berg. En stad uppe på ett berg är synlig för alla. När man tänder en lampa så täcker man inte över den, utan tvärtom ställer man den så att den lyser för alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna så att de ser allt gott ni gör och hyllar er far i himlen.
Salt and light.
Salt och ljus.
What does salt do?
Vad gör salt?
Salt is a preservative.
Det preserverar.
Salt is a spice.
Det är en krydda.
One time I heard from a student group that a Chinese young woman said.
Jag hörde av en studentgrupp en gång att en kinesisk ung flicka sa.
Salt creates thirst.
Salt väcker törst.
And when I heard that for the first time.
Och när jag hörde det första gången.
I thought, how does my life create thirst for God in others?
Så tänkte jag, hur väcker mitt liv törst efter Gud i andra?
Jesus is speaking about his followers here.
Jesus talar om sina efterföljare.
How would they influence their world?
Hur de påverkar sin omvärld.
And he's saying like a spice they should create a taste or desire for God among people.
Och som en krydda så ska de skapa ett behov, en längtan, en törst hos människor efter Gud.
And oftentimes I ask God, how relevant are we?
Och ibland frågar jag Gud, hur relevanta är vi egentligen?
Are we truly being salt in the communities where we live?
Är vi verkligen salt i de samhällen där vi lever?
I won't go down that road. But this light that Jesus is talking about.
Men det ljuset som Jesus talar om här.
Will become mainly visible.
Det blir synligt mest.
Not so much through our words.
Inte genom det vi säger.
But through how we live.
Men genom hur vi lever.
How we act.
Hur vi handlar.
How we relate to others.
Hur vi relaterar till andra människor.
And for the most part, the only Jesus that others will see is the Jesus they see in us.
Och till största delen är den enda Jesus som människor kommer att se den Jesus de ser i mig och i dig.
And what do they see?
Och vad ser de?
What's so incredible here is that people can be drawn to God through your life and my life.
Det är otroligt att tänka sig att människor kan dras till Gud genom ditt liv, genom mitt liv.
Like a Susie, like a Daniel.
Som en Susie, som Daniel.
How we live, how we love, how we care for others.
Hur vi lever, hur vi älskar, hur vi bryr oss om andra.
And if we live convincingly.
Om vi lever övertygande.
That the joy of the Lord is visible in our life.
Så att Guds glädje är synlig i våra liv.
That we live in kindness and that we're friendly.
Att vi är vänliga, att vi visar Guds godhet.
That we're a blessing to others.
Att vi är en välsignelse för andra.
People will be drawn to Christ.
Då kommer människor att dras till Kristus.
We're seeing that happen.
Vi ser att det händer.
They'll start to understand who God really is, even in atheistic communities where we live.
De lär sig förstå vem Gud egentligen är, fast de bor i ett ateistiskt samhälle där vi finns.
One more trip to 2 Corinthians.
En resa till andra Korintherbrevet.
Chapter 6, verse 1.
Kapitel 6 och vers 1.
And I say this in closing.
Och det säger jag bara som avslutning. Som Guds medarbetare uppmanar jag också er att inte slösa bort den förlåtelse som Gud i sin godhet har gett er, utan låta den få konsekvenser i era liv.
It's his grace.
Det är hans nåd.
It's his life that has been given to us for a specific purpose.
Det är hans liv som han har gett till oss med ett speciellt syfte.
We're not here to please ourselves.
Vi är inte här för att tillfredsställa oss själva.
And God is not here to please us.
Och Gud är inte här för att tillfredsställa oss.
We are here for him.
Vi finns här för hans skull.
He has an eternal purpose for you and I personally.
Han har ett evigt syfte med dig och med mig personligen.
And he has a purpose for us together as a church family.
Och han har ett syfte med oss tillsammans som församling.
Paul warns us about getting distracted by things that can draw us away from God's plan.
Paulus varnar oss att vi inte ska låta oss distraheras och blandas bort av saker som vill ta bort oss från Guds plan.
We're talking about two simple principles.
Det är bara två enkla principer.
To learn to love Jesus with all of our heart.
Att lära oss älska Jesus av hela vårt hjärta.
And that means learning to become more and more dependent upon him.
Och det betyder att vi lär oss vara mer och mer beroende av honom.
Than to love Jesus or to love others as we love Jesus.
Och sen att älska andra på samma sätt som vi älskar Jesus.
That is the gospel.
Det är evangeliet.
Simple.
Enkelt.
Easy to understand.
Lätt att förstå.
Just needs to be practiced.
Men det behöver praktiseras.
And as we start to do it.
Och när vi börjar göra det.
I'm amazed at how people will start to respond.
Jag är förundrad över hur människor ger gensvar.
We're experiencing how the others are starting to take notice.
Vi märker hur människor noterar saker.
Friends, I believe that our countries, our communities can be turned around through practically loving others through the love of Christ.
Jag är övertygad om att våra samhällen, våra länder kan vändas upp och ner om vi helt praktiskt lever ut Guds kärlek.
Jesus said in John 13:17.
Jesus sa i Johannes kapitel 13 och vers 17.
Right after he washed the disciples' feet.
Strax efter han hade tvättat lärjungarnas fötter.
Right before he was crucified.
Strax innan han blev korsfäst.
Now that you know these things.
När ni nu vet detta.
You will be blessed if you do them.
Är ni lyckliga om ni också praktiserar det.
I'd just like to encourage you.
Jag vill bara uppmuntra er.
We want to be partners with you.
Vi vill vara partner med er.
We would love to have you praying for us.
Vi skulle vara så glada om ni vill be för oss.
But maybe something a little more specific.
Men någonting lite mer speciellt.
Not for us.
Inte för oss.
But for you and what God is doing here in Vasa.
Men för dig och det som Gud gör här i Vasa.
Think right now of maybe one or two people that you know.
Tänk just nu på en eller två människor som du känner.
Who does not know Jesus Christ.
Som inte känner Jesus.
It might be a relative.
Kanske en släkting.
Could be a next door neighbor.
Eller din granne.
Someone at work.
Någon på jobbet.
You don't have to know them well.
Du behöver inte känna dem bra.
You just know that they don't know Jesus.
Men du vet att de inte känner Jesus.
Think of their name.
Tänk på deras namn.
I'd like to challenge you.
Jag vill utmana dig.
That starting this week.
Att du börjar den här veckan.
That you will try to pray for that person or those two people as often as possible.
Att du försöker be för den här ena personen eller två personerna så ofta som du bara kan.
Say God, they need you.
Säg Gud, de behöver dig.
And God, I realize that you might want to use me in touching their lives.
Och Gud, kanske du vill använda mig för att röra vid deras liv.
So Lord, I am willing to make myself available.
Så Herre, jag ställer mig till förfogande.
To be a blessing to that person in any way possible.
Att vara till välsignelse för den här personen på vilket sätt som helst.
If it means pulling weeds out of their garden.
Om det betyder att jag rensar ogräs i trädgården
för dem. Or helping them wash their car.
Eller jag hjälper dem tvätta bilen.
Or go fishing with them.
Eller jag går och fiskar med dem.
Just to spend time with them.
Bara att ta tid med dem.
And give God an opportunity to work.
Och ge Gud ett tillfälle att verka.
You don't have to talk about the Bible, you don't have to talk about Jesus.
Du behöver inte prata om Bibeln, du behöver inte prata om Jesus.
Just be a friend.
Bara vara en vän.
You'd be surprised that they will start to ask the questions.
Och så kommer du att bli överraskad vilka frågor de ställer dig.
Yes, if the Holy Spirit tells you say something now, yes, obey, do it.
Naturligtvis om den helige ande ger dig en impuls, säg någonting nu, då ska du naturligtvis säga det.
All I'm saying is there's a lot less pressure in this than we realize.
Men allt jag vill säga är det finns inget tryck i det här.
Be a friend.
Var en vän.
Invite them over for coffee.
Bjud hem dem på kaffe.
You Swedish people love coffee.
Ni svenskar tycker ju om kaffe.
What an opportunity.
Vilket tillfälle.
Dear God, I pray.
Käre Jesus, jag ber.
Everyone here, Lord, knows at least one person that doesn't know you.
Var och en i denna byggnaden känner åtminstone en människa som inte känner dig.
And that's not an accident.
Och det är inte en tillfällighet.
I think it's part of your plan.
Jag tror att det är en del av din plan.
You've placed us in this world to be salt and light.
Du har satt oss i den här världen för att vara salt och ljus.
And I pray, Father, that something that was said this evening or maybe that they heard from the Spirit this evening.
Och jag ber för att någonting av det som har sagts ikväll eller vad din heliga ande har sagt
will touch their hearts,
kommer att röra vid deras hjärtan.
Give them the courage,
och ge dem mod
to be a part of building your kingdom,
att vara en del av att bygga ditt rike.
Right here in Vasa.
Precis här i Vasa.
Right in their neighborhood.
I deras grannskap.
Right in their home.
I deras hem.
Lord, that you can use them and that you have called them for this purpose.
Jesus, att du kan använda dem, att du har kallat dem för detta syfte.
To be a blessing to those who do not know you.
Att vara en välsignelse till dem som inte känner dig än.
Give them your grace and your compassion and your love.
Ge dem din nåd, din omsorg och din kärlek.
And may they have courage, Lord, to obey you.
Och ge dem mod att lyda dig.
And they will enter into a new dynamic, Lord.
Så att de kommer in i en ny dynamik.
That goes far beyond our understanding.
Som går längre än vad vi kan tänka oss och förstå.
An exciting life and walk with you.
Ett spännande liv tillsammans med dig.
That words cannot describe.
Som ord inte kan beskriva.
But is very real.
Men som är väldigt verklig.
Bless them, Lord, in Jesus' name I pray.
Jag ber i Jesu namn att du välsignar dem.
Amen.
Amen.
Amen. Thank you, Steph.